Dagens evangelietext är Matteus evangeliet 8, 5-13. Vi kan hitta det på sidan 8, 682. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ena, gå så går han. Och till den andra, kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Ja, helige ande, vi bara ber att du talar till oss den här stunden. Öppna våra hjärtan, våra ögon, våra sinnen. Så att vi hör dig och ser dig. Förstår ditt ord och låter det liksom landa och slå rot i våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt. I Sverige så älskar vi sökare, men inte troende. Så sa i alla fall kulturjournalisten Erik Kylt på Pilgrims höstmöte som jag var på i oktober. Och han har själv gjort den resan från sökare till troende. Och så har han känt av de här attityderna. Så han talade utifrån sin egen erfarenhet att det är lätt i Sverige att bli älskad som sökare. För att det uppfattas finnas någonting fint i det där liksom öppenheten för det andliga, för det existentiella. Det finns liksom något djup där som man anar. Men tron är inte alls lika önskvärd, för den uppfattas mer som stängd eller säker. Och det blir inte lika lätt att möta. Och kanske kan även vi som har funnits i en troende gemenskap under lång tid bli osäkra på vår tro på grund av alla dessa förväntningar och bilder och föreställningar som finns om tro i vår tid. Alla bilder av hur tron bör vara eller inte vara, hur starkt eller hur mycket man bör tro. Vi kategoriserar på olika sätt. Och så funderar vi kanske på, är jag verkligen en sån som kan liksom ställa mig till skaran av troende? Är min tro stor nog för att få tillhöra? Är den stark nog för att få uttala mig? Och vi vet kanske inte alltid riktigt. Och det enda vi vet är att vi inte vill klumpas ihop med alla de kristna eller troende som gång på gång visas i media och som porträtteras som galningar eller töntar för den delen. Och det var inte bättre förr. Det var ännu töntigare att vara kristen då än vad det är idag. Och det beror ju såklart väldigt mycket på sammanhang, men utifrån mitt sammanhang där jag växte upp så var det oerhört töntigt. Och när jag då som tonåring läste bibelord som till exempel det från Romarbrevet 1, som är en av de föreslagna texterna för idag, där det ju står så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. När jag läste de orden, då satte de sig liksom som ett stygn i hjärtat för att jag skämdes. Jag skämdes otroligt mycket stundtals. Men av någon anledning, Guds nåd antagligen, så lämnade jag inte alltihop, utan jag stannade kvar, och det där liksom fick motsatt effekt på mig. Så jag kände, jag måste ha en ännu starkare tro för att liksom klara av att stå ut som kristen i den här väldigt karga miljön. Så jag vet att jag satt på bussen in till skolan, och så lyssnade jag via min Sony Walkman på CD-skivor från Hillsong United eller DC Talk eller Delirious, en del kanske kände till. Och så bad jag att jag skulle få en ännu starkare tro. Och så tittade jag på dem som kanske fanns i ett större sammanhang, typ Jönköping. Någon församling där någonstans. Och så tänkte jag, så där vill jag också bli. Så där trygg i min tro, så där liksom självklar. Så vill jag också bli, och den tron vill jag ha. Och det är inget liksom dåligt egentligen med att sporras. Det kan ju få en positiv effekt. Men för mig blev det mer av en destruktiv jämförelse. Att jag aldrig nådde upp till de här Jönköpingsfolket. Och så la jag det väldigt mycket på mig själv. På min egen förmåga, eller min egen kapacitet att få tron att växa. Som om tro vore en mental övning som jag skulle klara av. Och det där var ju en ung människas något naiva inställning till tro. Men att fastna i olika diken kring tro, det tror jag att det är ganska många av oss som gör det, även upp i åldrarna. Och man kanske skulle kunna säga att man kan förstå tron genom att tänka just på diken. Att vi befinner oss i ett spänningsfält mellan två diken som vi liksom behöver navigera emellan. Och det ena diket är det som jag beskrev nyss. Alltså där tron hänger väldigt mycket på mitt eget handlande. Och Gud liksom responderar utifrån min kapacitet till tro. Så om jag ska be Gud om något, då är det viktigt att det inte finns några tvivel. För då kanske undret liksom inte sker. Det hänger på, ganska mycket på mig. Och där kan den här romerska officeren i den här texten liksom bli en sån som man tar rygg på. För han hade ju så otroligt stark tro. Jesus behövde liksom inte ens komma hem till honom. Han behövde inte det, utan han behövde bara ett ord. Så stark var hans tro. Och det andra diket, det är raka motsatsen. Då handlar det liksom ingenting om mitt eget handlande. Det är totalt oväsentligt. Utan Gud agerar ändå. Och när Jesus botar så har det ingenting med den här officerens tro att göra. Utan allt sker på Guds initiativ, på Jesu ord. Och min insats, den är lika med noll. Och här kan liksom ord om predestination, alltså om förutbestämbarhet, det kan liksom smyga sig in. För vi kan inte med vår vilja eller med vår bön på något sätt påverka, utan Gud agerar ändå. Det här är två olika diken. Och om du är som folk är mest, så är det ju en slang kan dit och en slang kan dit och en slang kan ner i diket. Så är det. Vi liksom har lätt för att gå från de här ytterligheterna och ganska svårt för att hålla oss på något sätt på mitten. Men faktum är att det här med tro är komplext. Vad är det Gud gör? Vad är det vi gör? Vad hänger det på egentligen? Och vi vill så gärna lösa den här ekvationen, kunna liksom räta ut alla paradoxer och så liksom, här är det. Det vore så fantastiskt skönt om jag nu för er sa, här har ni det. Men kyrkohistorien verkar liksom visa att det är liksom lite på olika sätt. Och man skulle kunna hävda det här och andra lärda personer hävdar lite mer åt det här hållet. Och så är det ett växelspel mellan de här två positionerna. Så det verkar vara så att det finns något att lära i spänningen mellan dessa två diken. Att det är så här att tron skänks oss. Tron är en gåva från Gud och jag behöver våga ta emot den. Det är ett samspel mellan vad Gud gör och vad jag gör. Det går inte att förstå det på något annat sätt vad jag kan se. Jesus är den som skapar tro. Det var det som David sa. Det är dagens tema. Jesus skapar tro. Det är inte jag. Det är inte jag som gör det. Men jag kan välja att vara öppen för den tron. Jag kan våga förtrösta. Jag kan våga hoppas på Gud. Går det att tänka så här kring tro? Går det liksom att hålla båda de här två tankarna och inte spela ut liksom det ena mot det andra? Ni kan ju få ge er respons sen, tänker jag. Men jag vill att vi går tillbaka till den här texten i Matteus evangeliet och stryka under en sak. Och det handlar om var tron finns. För vi människor har en tendens att dela upp både för oss själva och för varandra i innanför och utanför. Och den här romerske officeren i texten, han var för en rättrogen jude väldigt tydligt utanför. Han var ju inte en del av Guds utvalda folk. Men det visar sig att den här officeren, han har en tro. Han tror på det som Jesus säger och han ber om att hans tjänare ska bli botad. Och det står i texten att Jesus blir förvånad. Och säger till och med, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och för de som står runt omkring så är det här en ganska märklig sak. Att en romersk officer överhuvudtaget har en tro. Han som var så väldigt tydligt utanför. Jesus var ju sänd till Israels folk. Men Jesus bortser från den här uppdelningen. Inte bara i det här stället utan flera gånger så sker det. Och han bekräftar den här mannens tro trots att han så tydligt då inte tillhör. Och poängen är alltså att tron finns också där vi inte förväntar oss det. Jesus själv blir förvånad, han blir överraskad. Och hur förvånade skulle inte vi då också bli om vi förstod än mer var tron finns och hur stark den kan vara. Vi behöver vara nyfikna och tänka lite mer utanför de givna ramarna. För tron spirar på oväntade ställen. Det gjorde det då och den gör det idag. Och i den här textens fall så handlar det om en romersk officer. Han var en från fiendesidan. En högt uppsatt man från liksom ett annat folk. Men inte bara det, utan det finns även en annan möjlig tolkning här. Och det är att den tjänare som här botas i den här texten inte bara är en tjänare, utan det skulle faktiskt kunna vara en ung manlig älskare till den här officeren. Och det kan jag tycka är spekulativt. Men ordet som beskrivs om den här tjänaren, det kan ha lite olika betydelser. Det kan vara slav, det kan vara son, men det skulle också kunna vara den passiva parten i ett samkönat sex. Och då särskilt i relation till soldater. Och i Lukas som beskriver samma passage så står det att officeren satte stort värde på honom. Och det går liksom inte att dra några säkra slutsatser, så liksom, vi behöver inte riva stället. Men jag bara slänger ut en möjlig läsning. Och för er som liksom känner att det här kanske jag kan fundera vidare på. Vid en sådan läsning så kan vi ändå konstatera att Jesu framhållande av den här mannens tro som föredömlig, istället för att fördöma den här relationen, det är ändå anmärkningsvärt. Och vill ni läsa vidare om det här så kan ni liksom beställa hem den här boken. Det här är slutrapporten från EFK som handlar om samkönade relationer. Jag hämtar det här avsnittet härifrån. Det finns många andra tolkningar och andra kring andra texter. Den heter Helighet och barmhärtighet. Alla kommer garanterat bli utmanade om man läser den. Poängen är att tron finns också där vi inte förväntar oss det. Jesus blev förvånad. Och hur förvånade skulle inte vi då bli om vi än mer förstod var tron faktiskt finns? Och om vi liksom Jesus inte blev alltför upptagna med innanför och utanför. Och lite i samma anda så är det en annan text som är föreslagen för dagen från första kungaboken. Det är ett avsnitt där Salomo, han ber. Det har precis varit, han har byggt templet och templet är invigt och Salomo, han har talat för folket och sen ber han till Gud. Och i den bönen, den är liksom både lite som en vädjan och en önskan till Gud, så ber han så här. Även om det är en främling som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn. Och denne främling kom och åkallar dig, vänd mot detta hus. Lyssna då i himlen, att han är lite sträng mot Gud. Lyssna då i himlen där du tronar och gör det han ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Och här kommer liksom det tänket igen, att inte stirra sig allt för blind på gränserna. Och den här bönen som Salomo ber, det blir ju en profetisk bön. För det som sen sker, genom bland annat det som Jesus gör i den här texten med den romerska officeren, det är ju att fler får del av Guds kraft. Jesus, han lyssnar på denna mannens bön och så gör han det han ber om. Och det är lite samma sak, nu knyter jag igen till Romarbrevet 1, där det står: jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Så evangeliet är för alla. Gud stänger inte dörren för någon, utan genom Jesus Kristus så är alla de här gränserna upphävda. Uppdelningarna, de finns inte längre. Så att var och en kan få ta del av evangeliet som räddar. Så Gud vill överraska oss. Han vill liksom spränga de gränser som vi kanske också satt upp i vårt eget liv. Kring var tron finns, kring var Gud finns. Att vi liksom har liksom målat in tron på ett väldigt säkert sätt. För där vet vi, här funkar det. Det behöver inte handla om människor, utan hur ser det ut i mitt eget liv? Gud vill överraska oss. Tron finns också där vi inte förväntar oss det. Det blir så otroligt torr. Jag ska strax avsluta. Vi bara tar ett exempel. Björn Wiman, han är DNs kulturchef. Han överraskade sig själv med att tro. Han höll länge fast vid att hans tro inte var tillräcklig. Att han liksom inte kvalade in bland de kristna. Och sen kom vändpunkten i samband med ett författarbesök i Linköpings domkyrka. Han var där för att tala om sin bok om klimatkrisen. Och så kommer han lite tidigt och så får han en rundvisning i kyrkan av biskopen. Och så beskriver han det så här då. När vi gick runt där bland valven berättade jag för honom att jag inte kommit fram till en tro än. Och då sa han med en otrolig självklarhet: jag tror inte du behöver se det så binärt. Du är här nu och det räcker. Du tror. Och det var väldigt befriande att inse att tron inte är en on- eller off-knapp, utan ett förhållningssätt till världen och en pågående utveckling som inte utesluter vare sig kritisk aktivitet eller intellektuell frihet. Björn betonar tron som förtröstan snarare än förvissning. Så tänk om vi i mycket högre utsträckning skulle få syn på och bekräfta den tro som faktiskt finns. Både hos oss själva men också hos andra. Inte för att vi kanske har löst alla ekvationer. Inte för att den alltid är så stark så som vi önskar. Inte för att vi alltid lyckas liksom balansera mellan de här trons diken. Men för att vi ändå vågar förtrösta. Vi är ju ändå här. Vi vågar kanske ändå lägga vårt liv och våra behov i Jesu händer. Det räcker. Och när vi gör det, då kommer Jesus möta oss. Och så kommer han säga kanske någonting i stil med det han sa till den romerske officeren: du trodde och det ska ske. Amen.